Innan Lukas får predika så ska vi läsa första Filipperbrevet tillsammans som han kommer predika utifrån. Så ta fram er bibel och var med och läs med mig. Alltså Filipperbrevet kapitel 1. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så med er alla. För jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla. Med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesu Kristi ger. Gud till ära och pris. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del drivs visserligen av avund och rivalitet. Men en del predikar Kristus med goda avsikter. Det gör det av kärlek för att de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. Det andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv och tror att det kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det glädjer jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan att också lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade. Och nu hör jag att ni fortfarande har.
Vi ber. Tack Jesus för ditt ord. Tack Gud för att när vi läser ditt ord så gör du någonting i oss och med oss. Och vi får tro på att du kan tala nu, Herre. Och jag tror på det. Och jag ber Gud att du ska göra ditt verk i människors liv just nu. Genom den här bibeltexten, det här brevet som Paulus skrev till Filipperna för så många år sedan. Som ändå kan tala till oss i den här tiden. Så jag ber Herre verkligen att du ska tala genom ditt ord. Jag ber också att vi ska få ta emot det med öppna hjärtan. Att det ska kunna bära frukt i vårt liv. Att det ska bli en skillnad för oss efter den här dagen. För att du har talat, Herre. Tala också genom mig det jag har förberett och tänkt, och jag ber att du ska välsigna den här stunden i Jesu namn. Amen. underbart att få mötas igen till gudstjänst. Och jag tänkte jag skulle börja med bara en liten inledning till det här brevet. Vi har ju börjat nu den här serien med Filipperbrevet och första kapitlet. Och så kör vi det några söndagar framöver. Paulus har ju skrivit det här brevet. Det är ju hans brev till församlingen i Filippi. Där grundades den första kristna församlingen i Europa, i den här staden. Paulus kom dit till en gammal stad som ligger nu i Grekland, alltså i nutidens Grekland. Makedonien kallades då, jag tror att det gör det nu också. Det var en viktig strategisk stad för romarriket, för handel med Asien. Det var liksom som en port mot Asien. Och det var en gammal stad med anor långt tillbaka. Och vi kan läsa om det mer, hur Paulus kom dit i Apostlagärningarna kapitel 16. Där står det om när Paulus och Silas kommer dit. Det finns en berömd berättelse om dem som ni har hört säkert många gånger, många av er. De kommer till Filippi och de möter en flicka som är besatt med en ond ande som gör att hon kan spå. Och då finns det människor som utnyttjar detta, utnyttjar henne för att tjäna pengar. Och så befriar Paulus genom såklart Gud, Guds kraft, den heliga ande, befriar den här flickan från den här anden. Vilket gör att de sen blir kastade i fängelse för att de stör ordningen tydligen i staden när de räddar den här stackars flickan. När de sitter i fängelse så lovsjunger de och de ber och då kommer det en befrielse. De blir befriade från fängelset, bojorna bryts och dörrarna öppnas. Och fångvaktaren är beredd att ta sitt liv tills han hör Paulus säga, vi är alla här. Det var Gud som gjorde detta. Och så blir han frälst. Han blir räddad, den här fångvaktaren. Ja, ni får läsa mer om den berättelsen i Apostlagärningarna 16. Det var ju inte det kapitlet jag ska predika från idag. Så jag får hålla igen lite. Men de mötte också en kvinna som heter Lydia här i den här staden. Och hon är viktig person för grundandet av den här församlingen, förstår vi. För när de blir befriade från fängelset så är det också till henne de går. Församlingen i Filippi är någonstans, det är liksom Paulus barn, det är Paulus församling, det är hans familj, det är hans gäng. Liksom. Han känner en väldig kärlek till dem. Och det ser man i det här brevet, det är ett varmt och personligt brev. Han skriver med mycket tacksamhet och glädje över vilka de är. Och det som de har gjort för honom och så vidare. Han skriver också att han önskar och längtar efter att komma tillbaka till dem. Att få möta dem igen. Han sitter nämligen i fångenskap. Långt borta. Troligen i Rom. När han skriver det här brevet till dem. Och fastän han är långt borta så vill han att de ska känna att hans omsorg om dem är stark. Hans kärlek till dem är stor. Och hans glädje i dem är också stor. Han vill uppmuntra och lyfta dem. Även om det är han som kanske sitter i det värsta läget i fångenskapen så är det ändå ett uppmuntrande brev till församlingen. Och då som grund för den här predikan har vi det då, bakgrunden. Men så har vi också det här att när vi läser Bibeln så är det väldigt viktigt för oss att förstå lite grann av vilket sammanhang den här texten är skriven i. Det här brevet som Paulus skrev, som vi nu har då, Filipperbrevet. Vem var det till? Vilken kultur levde de i? Vilken tid det var och hur det var liksom, ja, på deras tid helt enkelt jämfört med våran. Det går ju inte att plocka allt vi läser och bara rakt in i vårat liv. Men samtidigt så tror jag att vi kan läsa Bibeln och vi kan se med den helige andes hjälp vad är det som vi kan ta till oss från den här texten. En gammal bok vi läser som jag har läst många gånger förr. Men i varje ny tid och i vår kultur och i vår församling så kan vi ändå ta in mycket av det vi läser i den tiden vi är i nu. Och det har jag med mig in i den här predikan. Jag kommer vara lite sådär, hoppa fram och tillbaka nu i det här kapitlet och plocka upp några bitar. Inte allting, det har vi inte riktigt möjlighet för. Men några bitar. Och jag tänkte börja med vers 3-8 och läsa dem igen. Där skriver Paulus så här. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och när jag nu står här framför kameran, långt bort från er alla. Ja, det är ju några som är här förstås. Vi är väl 14 personer här idag tror jag. Men de sitter också ganska långt bort just nu. Så jag känner mig ändå lite ensam i den här situationen. Men då tänker jag på er. Och vi vet ju, vi ber ju varje kväll klockan 7. Och vi försöker göra det i min familj. Vi sätter larm och så ber vi tillsammans. Och då ber vi för församlingen ofta. Och då tänker jag på er. Och jag känner igen Paulus i hans ord här. Att jag gör det med en tacksamhet. Och en kärlek till er församlingen. Till er som vi har, som brukar mötas här. Ni är med i arbetet för evangeliet, så som Paulus skriver också. Och jag är också fullständigt övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Vi ses inte på samma sätt, men Gud är där du är och han är där jag är. Och vi kan ändå se att vi är tillsammans, att vi är en enhet, att vi är tacksamma för det vi har, för församlingen, för gemenskapen. Och jag tänker att vi alla där vi är också kan arbeta för evangeliet som Paulus skriver. Jag saknar er. Vi saknar varandra. Jag är ju rätt så ny här i och för sig och syns ju på varenda videoklipp och livesändning hittills. Så att ni kanske inte saknar mig så mycket än, jag vet inte. Men jag saknar er, så kan vi säga i alla fall. Oavsett vilket så gläder vi oss för den här möjligheten att kunna mötas över nätet på nya sätt. Liksom. Paulus han fick skriva ett brev, det tog väldigt lång tid innan det kom fram. Det kanske var någon som behövde ha det med sig och resa från Rom till Filippi. Det är en lång resa, särskilt på den tiden. Idag då kan vi bara ta upp telefonen och ringa varandra. FaceTime och videosamtal och allt vad det är. Det är inte riktigt samma sak som att mötas fysiskt, men ändå. Paulus skriver ju också i fortsättningen, i vers 12 och framåt, att det som hänt honom ger framgång för evangeliet. Alltså att han vänder på det läget han sitter i, de omständigheter han är i, och så ser han att det finns ändå något ljus i detta. Och det kan ju vara så att när vi drabbas av mörker eller svårighet eller förföljelse, vad det nu kan vara, så kan det vara så att det ger en möjlighet för Gud att göra någonting i oss, men också i andra. Och så försöker jag tänka om den här coronapandemin som vi nu befinner oss i. Det här är ju en fruktansvärd sjukdom. Det är ju en oerhört påfrestande situation för många individer och för hela samhället i stort och i hela globalt sett, hela världen. Och jag tror inte på något sätt att Gud skulle liksom ha sänt det här till mänskligheten för att han liksom vill straffa eller för att han vill att människor ska komma till honom. Alltså, jag tror verkligen inte att det är så. Det är inte Gud som ligger bakom det på det sättet. Men det jag tror är att Gud kan använda alla omständigheter, alla lägen, hur än livet ser ut, hur mörkt det än är, så kan han använda olika lägen till att dra människor till sig. Det tror jag. Och då tänker jag att i mörkret så blir ju ljuset starkare. Det blir tydligare. Det finns inget mörker som kan släcka det ljuset som kommer från Jesus Kristus. Och det ljuset kanske vissa bara ser när det inte finns massa andra saker runt omkring som blinkar och lyser och försöker fånga deras uppmärksamhet. Många människor har hamnat i den här situationen nu att man ifrågasätter allting. För man har inte jobb, man har inte inkomster, man har inte liksom på samma sätt det man är van vid. Aktiviteter och så vidare. Så jag tror att på något sätt så finns det en möjlighet för Jesus att möta människor i det här läget som kanske inte finns i vanliga fall. Och där tänker jag att vi också får vara en del och också be om att evangeliet ska ha framgång även i dessa tider. Det är i alla fall min bön och jag hoppas att det är din bön också. Nu hoppar vi fram lite grann i det här kapitlet. Vi går till vers 27. Det börjar bli avslutningen på brevet. Och Paulus ger en uppmaning som jag tror att vi också kan ta till oss i den här tiden vi befinner oss i. Som sagt så är många nu i väldigt speciella lägen. Isolerade för att de ska hålla sig borta från smittan. I karantän för att de har varit smittade eller är sjuka och så vidare. Och då finns det många som hamnar i det läget att man har så lite att göra. Och så hamnar man kanske lätt utanför sina vanliga rutiner. Och så börjar man, alltså det blir väldigt lätt att det liksom blir en spiral av detta. Och då kan man hamna också i väldigt lätt att man frestas till sånt som drar en bort från Gud. Att man frestas till att synda, om vi nu ska använda det begreppet. Vi läser från vers 27. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Här ger Paulus en fantastisk, en stor och kraftig, tycker jag, utmaning till oss. Vi kan vara trygga och fasta i evangeliet, men han säger lev värdigt Kristi evangelium. Och då är det lätt att tänka, det blir en kravbild. Någonting att jag måste leva upp till en viss nivå. En kravfylld nivå av att jag måste leva liksom lite, jag måste pressa mig själv lite till. Men om du tänker på vad det är vi ska leva upp till. Vi ska leva värdigt Kristi evangelium. Och evangeliet, en av de allra mest centrala delarna av evangeliet. Jag tror att ni håller med mig om detta. Är ju det som vi pratade om förra helgen. Påskens budskap. Att Jesus gav sitt liv för dig och mig. För att ge oss nåd, förlåtelse för vår synd. För att vi ska kunna leva i ett hopp om att vad vi än själva har ställt till med och gjort. Så kan vi bli fria från det och leva i evighet tillsammans med Jesus. Det är ju evangeliets ärna och centrum. Och då tänker jag att leva värdigt evangeliet, det är att leva i den förlåtelsen, i nåden. Vi går fria för att nåden är större än synden. Vi går fria därför att livet är större än döden. Vi går fria därför att Jesus är större än allt det som drar oss bort ifrån honom. Och vi kan leva i nåden, i gemenskap med Gud. Vad vi än är, hur livet än ser ut. Om du är i liksom dina vardagliga rutiner eller inte. Vi har inte, som man sa förr i världen, kanske mer än nu, jag vet inte, råg i ryggen. Sånt här starkt uttryck, man har lite råg i ryggen. Men vi har istället nåd i ryggen. Det som bär upp oss, det som gör att vi klarar av att leva i den här världen, i de här omständigheterna, är inte vår egen kraft. Det är inte vår egen styrka, det är inte vår egen liksom ryggrad. Utan det är nåden. Det är nåden som bär oss, det är nåden som ger oss kraften. Det är nåden att leva i den som är att leva värdigt evangelium. Då har vi slagit fast det, okej? Okay? Men nåden får ju också en effekt i våra liv. Att vi också vill då, bör i alla fall vara så, att vi vill lämna det bakom oss. Synden och skiten och allt det som vi gjort och bär på, det lämnar vi. Vi kan göra det genom Jesus och vi vill då leva ett nytt liv tillsammans med honom. Det finns ju en berättelse om en kvinna i Johannes evangeliet som släpas fram framför Jesus på tempelplatsen. Därför att de som har kommit på henne vill hur Jesus skulle hantera den situationen. De släpper henne fram för att hon har begått äktenskapsbrott. Och hon är så här nära att bli stenad till döds för detta. Och så säger de, vad ska vi göra Jesus? Det här läser vi om i Johannes evangeliets 8:e kapitel. Och Jesus ger henne nåd. Jesus säger till dem som står runt omkring, som är beredda med sina stenar och tänker kasta dem och döma den här kvinnan. Till dem säger han, den som är utan synd kan kasta första stenen. Och där finns någonstans insikten om, hos de här människorna, jag är inte utan synd. Jag kan inte kasta den första stenen. De släpper stenarna och de går därifrån. Och Jesus ger henne befrielse till liv ifrån det som hon trodde var en säker död. Och så kan hon istället få leva vidare. Men vad säger Jesus till henne? Han säger, inte heller jag dömer dig, men gå och synda inte mer. Alltså ger han en utmaning till henne. Lev inte vidare i det som du har gjort som är fel. Och Paulus kan jag tänka skickar ett liknande ord här. Ni har fått nåden. Ni har fått ta emot evangeliet om att han har dött och uppstått för er skull. Lev värdigt det nu. Det vill säga, sträva efter att liksom lägga bort allt det och leva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det är det här som vi kallar liksom, eller har kallat helgelse mycket för i världen. Och vi kanske gör det fortfarande många av oss, och det är ett bra ord. Att försöka leva mer heligt. Och jag förstår att det är svårt när man också lever isolerad eller ensam eller sådär, och rutinerna faller och så vidare. När jag var lite yngre, runt 20-årsåldern, så var jag en tid arbetslös. Jag bodde hemma hos mina föräldrar. Hade det ganska bra ställt, måste jag ju säga ändå. Men hade liksom inga rutiner, vardagliga rutiner. Så jag halkade ur mer och fler rutiner. Och det som händer är precis det som jag pratade om innan. Att det är så lätt att då börja liksom frestas och falla för frestelser för sånt som inte är gott och uppbyggligt för mig. Utan det blir som en spiral, att det liksom på flera områden faller och faller och faller. Försök att inte göra det. Försök att hålla uppe rutiner. Försök att hålla uppe liksom de här sakerna. Gå upp på morgonen, bädda din säng, ät din frukost. Och så börjar dagen där och så kan du fortsätta bygga vidare på det. Så tror jag också det är lättare att stå emot frestelserna. Framförallt så är, tänker jag, hur ologiskt den är, så är det lättare att liksom ta mindre tid för Gud när man har mer tid. Där måste vi bestämma och tänka att ja, men jag ska ta den här tiden. Jag ska bestämma mig för att jag läser Filipperbrevet 2 nu varje dag den veckan som kommer, så att jag är väl förberedd till söndagens gudstjänst. Eller vad du nu gör. Ta tid för Gud. En liten parentes vill jag också ge. Paulus skriver, låt er inte skrämmas av motståndarna. Och vi vet inte exakt kanske vilka de var för församlingen i Filippi. Säkert var det de här som kastade Paulus och Silas i fängelse. Och kanske andra också. Men det han säger är, var inte rädd för motståndarna. Och vi kämpar på något sätt den här tiden mot en fiende som vi inte kan se. Ett virus som sprids lätt och snabbt över hela världen. Och då tänker jag så här, som en liten parentes som sagt. Följ rekommendationerna. Gör det som myndigheterna säger. Men låt dig inte skrämmas. Ha respekt för viruset. Ha respekt för vad det kan göra och åstadkomma i människors liv. Det är ett farligt virus för många människor. Men var inte rädd. Lev i Guds frid. Vi backar tillbaka lite grann i kapitlet. Vi läser från vers 9. Då står det så här. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Och jag tycker det här är, ursäkta uttrycket, men jag tycker det här är sjukt bra. Det här är också vad jag tänker att jag vill be. Jag blir utmanad när jag läser av Paulus att be också detta för församlingen. Och också för dig som kanske inte tillhör vår församling eller någon församling alls. Kärleken ska överflöda mellan oss. Vi som brukar gå i kyrkan, men också till dig som inte brukar göra det. Och jag önskar att de här livesändningarna inte bara ska vara en slags produktion av en gudstjänst, utan att du ska få känna att vi älskar dig. Vi vill visa kärlek till dig och framförallt att Gud älskar dig. Vi älskar därför att han först har älskat oss, står det i första Johannesbrevet 4:19. Kärleken kommer från Gud. Och jag tror att när vi visar varandra kärlek så blir Gud liksom, han blir stolt, han blir glad över att vår kärlek flödar vidare till andra människor. Det som han har visat oss. Överflöda av kärlek, säger Paulus. Överflöda, vilket fantastiskt ord. Hör av dig en extra gång till den som du bryr dig om. Inte bara om vi ringer lite nu och då. Ring varje dag. Tjata, höll upp säga. Jag gör inte det kanske. Men var liksom, visa överflödande kärlek till de människor du har runt omkring dig. Och Paulus skriver ju också någonting mer som är intressant om kärleken här. Att den kan hjälpa oss att förstå vad som är viktigt. Kanske tänker vi ofta att ja, men det gör vi liksom hjärnan. Förnuftet hjälper oss att förstå vad som är viktigt. Men Paulus menar att kärleken visar oss vad som är viktigt. Kanske är det också en del av den här tiden att många människor kommer upptäcka nu i den här isoleringen, krisen som uppstår, vad det är som verkligen är viktigt i mitt liv. Kärleken till människor runt omkring mig, till Gud och omsorgen om varandra. När allt ställs på sin spets så brukar det bli ännu tydligare vad som egentligen spelar någon roll. När människor ligger på dödsbädden så är det inte liksom jag skulle lagt mer tid på mitt jobb, tjänat mer pengar och så vidare. Det är inte det man tänker på då. Utan det är jag skulle varit mer med min familj, mina barn, mina släktingar. Jag skulle visat mer kärlek. Ja, ni vet hur det är. Man talar ofta om detta tycker jag. Kärleken är viktig. Gemenskapen, omsorgen om varandra. Kanske ännu mer i den här tiden. Att vi visar det för varandra. Paulus menar ju också här, skriver ju också här att renheten, att vara fläckfria. Men han är också tydlig med att det kommer ju inte från oss själva. Det kommer ju från Jesus Kristus. Och därför är Gud som förtjänar äran för detta. Det är inte vi som ska leva perfekta liv, nå upp till den här nivån. Utan det är att vi ska leva i hans kärlek till oss och ge vidare den kärleken till andra. Och leva då i nåden, ständigt flödande. Så, Paulus skriver ett varmt, ett personligt brev till sina vänner, sin familj. De som han räknar som väldigt nära sitt hjärta. Med mycket tacksamhet och glädje som vi sa. Han är glad trots fångenskapen. Och så känner jag med, trots att vi är långt ifrån varann. Trots livesändningar och inte mötas på gudstjänst. Så känner jag glädje och tacksamhet över församlingen. Och kanske kan den här tiden bli framgång för evangeliet. Låt oss hoppas och tro det. På samma sätt som Paulus fångenskap fick bli det. Och så tänker jag också att Paulus och jag också vill uppmuntra församlingen, oss, dig och mig, att inte leva i synden, fastna i det som drar oss bort från Gud, utan lämna det bakom oss och kliva fram. In i nåden, in i gemenskapen med Jesus Kristus själv. Och då i det överflöda av kärlek till varandra. Vi har nåd i ryggen. Och med nåden i ryggen kan vi bära liksom hela vägen. Och arbeta för evangeliet även om vi skiljs åt. Och det finns mycket mer man skulle kunna säga och kanske skulle vilja säga utifrån det här kapitlet. Men där stannar vi idag. Låt oss be. Herre, tack för att vi får vända oss till dig med allt det som vi bär på, allt det som vi har. Den här stunden så har vi läst i ditt ord och utmanats av Paulus om att leva värdigt evangeliet. Och jag ber verkligen att du ska hjälpa oss med detta, Herre. Hjälp oss att hålla oss borta från det som drar oss bort ifrån dig, Herre. Även om vi har mycket tid till det, så hjälp oss istället att ha blicken fäst på dig. Att ta tiden för att söka dig och läsa ditt ord. Och vara i gemenskap med dig istället för att bara falla ur alla rutiner och så vidare, Herre. Hjälp oss också att kunna verkligen överflöda i kärlek till varandra. Hjälp oss att kunna hitta nya vägar att visa kärlek och omsorg. Att ta hand om varandra, att älska varandra, Herre. Hjälp oss också att kunna visa kärlek för människor utanför församlingen. Sådana som kanske nu lever i ett extra mörk tid. Och visa dem ditt ljus, vem du är, Herre. Och att de får uppleva den kärleken från dig, Herre. Det vill jag be om i Jesu namn. Amen.